Vi har ju redan i sommar presenterat spökena på Savijärvigård i Sibbo, Sjölvikgård och Karjärvi i Borgolands kommun. Och idag har vi kommit till Kiala norr om Borgo, där det har hänt allt möjligt oförklarligt och kusligt. Melita Tulikoura har producerat programmet kallat Suckar och stön.
Strax norr om Borgo har varit skådesplats för många kusligheter genom åren. Därom vittnar bland annat ett skelett som har hittats i en backe på området och ett huvud av en människa som har hittats i ett dike. Under inbördeskriget tjänstgjorde också en ladvägg på Kiala som avrättningsplats för de röda som bland annat sköt förvaltaren på Hattulasågen mot den väggen. Är allt detta då sådant som eventuellt kan förklara det som har hänt och fortfarande händer på Kiala gårds marker? Ja, den frågan måste ju tyvärr lämnas obesvarad för ingen vet. Men Aino Bergman, idag över 80 år gammal, har minnen som fortfarande sysselsätter och förbryllar henne. Hon har varit anställd på gården och bor fortfarande alldeles i närheten. Tyvärr talar Aino Bergman bara finska, men hennes släkting Eine Bergman, som också har egna oförklarliga upplevelser från Kiala, berättar här för oss om både sina egna och Ainos upplevelser.
Hon var där då i den här rian och så hade hon med sig en annan kamrat. Och de var då båda och gjorde det där. De hade gjort det i flera månader, för det var på vårkanten det här som det då hände det här. I den där rian och då höll de på just med sitt arbete, men så kom det en kaffepaus. Och så satte de sig där på den där rians trappa, eller ska vi säga tröskel, för där var såna här stora dörrar som var öppna och skulle avnjuta sitt kaffe där då, sin kafferast då. Och bäst som det var, det fanns ju den där knuten i den där rian till en ugn och det var sådana stenar på den där ugnen. Och ja, när de sitter där då och börjar dricka sitt kaffe så börjar kyrkklockorna ringa dit från den där ugnen. Och det var så vacker klang i de där klockorna och den ringde och det ringde och det var dels tyst ute men dit i knuten höll det på med de där klockorna. Som det var efter det så hörde de ett barn som grät hjärtskärande. Det grät så och så höll det upp emellan och så drog det liksom efter andra och började gråta på nytt. På samma vis höll det på. Och det här de visste inte vad de skulle ta sig till utan det helt enkelt knäböjde sig där på tröskeln. Och börja bli. Och med den slutsatsen att det där barngråtet slutade.
Hade de efteråt då fått höra om något barn som skulle ha dött?
Nej, det var, och den där rean var hämtad också från något annat ställe och uppbyggt där. Att det var Kiel hade inte liksom första början liksom byggt utan den hade blivit överflyttad.
Så ja. Inga förklaringar.
Nej, hittades. Inga förklaringar hittades det.
Aino Bergman upplevde ju också andra saker jo, som du har hört henne jo, berätta om.
Jo, hon gjorde just det, till exempel just det här att hon var då och tvättade byke där en kväll för den där dåvarande förvaltarens räkning och var där i tvättstugan på kvällen och så kommer den här fruförvaltaren dit och skulle träffa henne och plötsligt när vi var där så började de höra från det där så kallade bränneri som de hade bränt brännvin men som då inte mera var liksom i bruk men hörde de fiolspel upp från bränneritornet. Och så hade de ännu frågat varandra sådär och undrat, vad är det där? Ja, vad var det? Men där stod de och hörde den där fiolen spela dit upp och dörrarna var fast i lås. Ingen kunde dit finnas. Att hur kan man förklara något sådant?
Hur hade den här musiken varit?
Ja, det sa hon inte. Hur det var, bara att det var fiolspel. Det var en fiol som spelade dit någonting. Hon sa inte någon närmare vad det var för ungefär som den hade spelat, men att det hade det så varit.
Och två stycken var det också?
Och två stycken var det som vittnat i den här saken, så det kunde ingalunda vara någon slags enmanshallucination utan
det hördes.
Det hördes. Det fanns en så kallad kolhås som gränsade till den här Borgå järnvägen. Och det var ner dit närmare den där lagårdsbyggnaden, den här kolhåsen, en gammal stor tvåvånings långmörkt hus. Som de fick ha de där personalen på Kiela gård sina husdjur, och de hade både höns och svin och får där. Och så var det då en mansperson, han hette Hellsten, som då hade farit på kvällen och skulle då på något sätt mata sina djur där. Och han var då inne i den där kolhåsen. Och det användes liksom den där nedersta våningen bara för de här djur. Det hade två våningar, där får trappor upp till andra våningen. Men dit var ingenting. Men plötsligt när han var där nere, då så började det höras ett förfärligt buller dit uppifrån den där övre våningen. Riktigt så där hårt höll det på, och så till slut så ropade han då, och han använde nog några kraftiga ord vanligen rätt så mycket, och efter det där när han då hade ropat kom ner, så sa han då en massa andra det djävulen ungefär, och så bara började han se, det var en bockfot som började komma ner med trappan, och då var det han som fick fart under och sprang ut och smällde dörren fast. Och där ute de var då en vedtrav som de torkade ved. Och så tog han en klabb och så kastade han ännu till den där dörren. Men då blev det fart under det där spöket dit innanför. Det hade då här och bulta och brassa som bara den. Och allt med det där så vågade han då inte gå in på nytt, utan han for upp och träffade den här Aino Bergman. Hon var just där i någon av de där uthusen och hade tagit vatten, som hon skulle också bege sig till det där kolhåshuset. Och han hade varit alldeles vit i ansiktet och inte ville riktigt kunna få något ljud ifrån sig ordentligt. Och berättade åt henne vad han hade upplevt, och hon sa att jag är nu på väg dit också. Att dit får nu vara vilka spöken som helst, och nu tror jag nog att jag far. Och bara hon gick. Men inte hade hon varken hört eller sett någonting när hon for dit sen. Men han hade.
Nå, det inverkar visst lite på honom i fortsättningen också.
Jo, han läskar ha varit lite mer sådär fåordig visar vid de där kraftorden som han använde annars sådär rikligt av. Att det hade måste inverka hela den där upplevelsen på så sätt att han inte ville gärna börja anmana något onda andra via det. Och så var det ju en laggård där i närheten som kallades för Heikkilä laggård. Och den brann ner då vid de där krigstiderna där. Men i den också hade någon av de där sätten som de kallar för gråa kvinnan.
Ingen visste då vem hon eventuellt hade varit där?
Nej.
Vet du något mer om hur hon såg ut?
Nej, men det kan ju rätt tänkas att hon hade flyttat lite längre ner med tiden. Jag vill närmare syfta på det där huset som jag bor, som min son såg ju då den där natten.
Ja, det var, berätta om det.
Mm, jo, det var så att han var och hade gått och lägga sig, och så vaknade han på natten av någon underlig anledning. Och titta mot det där följande rums dörr. Och märkte till sin fasa att där var konturen av en kvinna som stod och tittade på honom. Och han blev nog så förskräckt att han naturligtvis drog både lakan och täck över huvudet. Och häst var dit en god stund under täcket för att han vågade titta på nytt fram och då såg han ingenting mera.
Och det var då inte enda gången som det har upplevts, eller som någon i ditt hus har upplevt?
Det var senare det här, just den här kvinnofiguren. Vi har ju upplevt att till vårt sovrum hade ju gått sådana tunga, tunga steg som grannen har hört på andra sidan väggen om också. Som har varit så tunga och så trötta som har gått upp och hon har kommit ut och tittat för hon visste att vi skulle vara borta då från vår sida. Och faktiskt kom jag ut och dragit på dörrhandtag och tittade bakom fönstren och konstaterade att det var mörkt där. Och hon faktiskt hörde de här tunga stegen och det var inte första gången. Hon tror jag nog åtminstone hade hört förut också. Hon berättade sen att hon har hört och hon sa också att vet ni om att det spökar hos er på andra sidan när ni är borta? Ja.
Men det har också spökat när ni har
det hemma. Det har också spökat, jo. Det har hänt sig att vi har hört på kökstaket där över plankor som har bullrat. Och vi har vetat säkert att där ingen har varit upp på vinden.
Hur har ni kunnat veta det?
Jo, för att man har inte kunnat slippa den där tiden på den där vinden då andra vägar än genom med en stege på grannens farstutak. Och där fanns ingen stege då. Vid det tillfället att det där annat dit var omöjligt att komma upp på annat sätt.
Så där gick då någon?
Där var någon som rumsterade om dit på det där taket. Men vem?
Det är ju inte alls länge sedan du själv upplevde.
Nej, det är nu högst en 2 månader, kanske 2-3 månader. Det var nog på vårkanten här när jag var där hemma. Så började jag märka att det började ett och annat ramla. Så där lustigt både här och där och kom ner på golvet. Jag kunde inte förklara, jag tyckte själv att hur har jag nu kunnat bli så där hemskt fumligt. Jag tappar så där saker och att det bara ungefär rasar bara ifrån mig. Och det där, och det får så där irrande omkring vissa rum så åter var det någonting som ett utre rasan och kom ner och det där, jag var lite förundrad över det hela och men det slutade på så sätt sen hela att det var i köket som det då hände verkligen att det med ett kastrullock kastat i golvet med sån rasande fart, det är liksom det som gjorde det skulle ha varit i fullt raseri och jag blev förfärligt skrämd och tyckte att nu kan det nog börja ta slut det här ramlande och det här allt. Och då tog jag faktiskt till att skrika högt att försvinn och lämna mig i fred. Att jag blir ju så förskräckt att jag dör här av förskräckelse någon gång av det här oljudet och som jag har omkring mig och det där. Och underligt nog, efter det där som jag då skrek till och bad det där att försvinna och lämna mig i fred, så blev jag faktiskt i fred lämnad. Det har inte uppenbarat sig någonting sen dess, någon märkvärdighet. Ja.
Nu, finns det några teorier till vem det kunde vara som rör sig där i ditt hus?
Ja, det har ju någon gång i tiderna sägs det varit en lärarinna som har bott där på andra sidan väggen. Och det där, hon hade en sån där ung flicka där som hjälpte reda åt sig. Och det sägs också att den där flickan skulle tända på kamin där. Eller sån där, som hon skulle då vilja någonting koka på. Men allt nog så misslyckades det, den exploderade. Och hon liksom blev nedsölad av det där, vad det nu var för brännolja eller vad det var som stänkte på henne och allt det där liksom, att det började brinna på henne och sades att hon dog där ute i den där tamburen där till det där samma huset på andra sidan.
Att hon brändes igen?
Hon brändes liksom, att hon fick såna brännskador att hon avled. Ja.
Så det kunde eventuellt tänkas att det...
Man kan tänka sig att det kan ha någonting, att det blir något kvar. Ja.
Det tycks då röra sig både här och där på Kiela gårds men också själva gården.
Jo, på själva karaktärshuset. Det var ju då i tiderna, hade det ju varit som ett sjukhus där. Det var, bestod, tror jag, alltså det var ryska soldater tror jag som där kom. Som de liksom hade, och det var sjuksköterskor och det var ett sjukhus, ja. Men så lämnade de och sen det här sjukhuset och det skulle då göras en remont där efter det där som de då hade varit där. Och så just den här Aino Bergman var då också där och hjälpte till där vid den där remonten. Och hon hade då en annan kamrat, men det sa hon inte faktiskt vad hon hette den där. Men det var en kvinnlig. Och det var en morgon sen som de kom då båda till det här karaktärshuset då igen och gick in. Och det hade varit så mycket tidigt där då att de tänkte att absolut ingen har kommit ännu. Och de började gå upp för de där breda trapporna till det där karaktärshusets festvåning som då var under reparation. Och det som det var när de klampade iväg upp för trapporna så började de höra en av förfärliga, klampiga, hårda steg som hasade sig upp med trapporna före dem. Allt nog, de sa då ingenting åt varann utan de klämde sig bara lite närmare varann och tryckte sig sådär mot varann och gick efter de där stegarna som for före upp hasande och for in genom den där dörren som de då också skulle gå in. Och den for före och de for efter och dit försvann den och de for in och ingen fanns där.
Och ingen förklaring heller?
Ingen förklaring, men nu hade ju nog hänt att de som har bott där under den här våningen så har hört att de har flyttat stolarna, har flyttats dit upp, att de har rört stolarna har gått dit.
Ja.
Och också den där frun som har bott där under, hon har sen då gått faktiskt också liksom och konstaterat att dörren har varit låst i den där själva festsalen, att dit ingen har kunnat vara, utan hon har hört där ner under i sin våning hur de här stolarna har flyttats dit.
Hur är det då med den här förvaltarbostaden och kontoret där?
Den där allra första förvaltaren, jag som bodde där och hade sitt sovrum som gränsade till den här doktor Ernrots privata svit som man hade där i sammanband också med kontorsrummet och sitt eget kontorsrum. Så han brukar någon gång komma och övernatta där då när han hade varit i Borgå så kunde han komma och vara där över natten på Kiela gård i sitt privata sovrum och det där. Och så hade de då också en kväll då gått och lagt sig. Och hur det nu var sen så vaknade de av att de hörde att dörren gick och det där, den där kontorsdörren ja, gick och nycklar klirrade där. Och hörde faktiskt att dörrarna öppnades och någon kom och gick in dit i den där andra sidan just i hans privata. Och de hade då bara tänkt sig att det är doktorn som kommer. Men det är en sak som de lite förundrades över. Att de hörde inte att han drog ner någon rullgardin som han vanligen brukar göra när han kom. Utan det blev alldeles borta det där. Och när jag sen på morgon så tänkte de att de måste gå och titta. Och hur det är med honom. Och när de kommer in dit så ser de, så fanns han inte alls där. Han hade inte ens varit där inte.
Och det var Melita Tulikoura som hade besökt Kiela gårdsmarker.